Hej! Välkommen till podden Regional biblioteksstrategi. Idag handlar podden om Maria Gripe. Jag heter Jenny Lindmark Svedgård och med mig idag har jag två regionala kollegor, nämligen Christer och Johan. Hej Christer!
Hej Jenny!
Hur är läget?
Det är jättebra. Det känns fint att sitta här.
Ja, jag vet ju att du också gillar Maria Gripe väldigt mycket.
Mm.
Och det gör väl du också, Johan?
Mm, absolut.
Sen barnsben. Ja, men vi är nog alla tre präglade, tror jag, av Maria Gripes författarskap. Och vi sitter ju här idag eftersom vi har testat på att spela in ett avsnitt tidigare om ett så kallat textuniversa, eller medieekologi kan det också heta och så vidare. Och då handlar det om en helt annan författare, inte alls i modern tid. Och det var ju då H.P. Lovecraft. Efter det avsnittet, som var väldigt spännande att testa på att spela in, fokusera på berättelser i många olika medium, så efterlyste vi ytterligare textuniversa. Vi fick några svar ifrån Biblioteks Västerbotten kan vi väl säga. Vi fick inte jättemånga svar, men vi är fortfarande nyfikna på att utforska begreppet textuniversa. Och eftersom vi var ute efter en författare som har hunnit med att bygga upp det här egna universumet, eller något som liknade i alla fall, blivit publicerad i en mängd format och så vidare, så valde vi efter ganska många tankevändor just den här författaren, alltså Maria Gripe. Precis som med Lovecraft-cirkeln så behöver vi också säga och förvarna att vi kommer ju prata ganska öppet om vad som händer i böcker, tv-serier, radioteatrar och så vidare. Så att om det är så att man inte vill veta, så kommer det eventuellt en massa spoilers. Så får man väl pausa eller stänga av, tänker vi. Det är jag som ska berätta lite kort om Maria Gripe. Och sen kommer vi att komma in på henne som författare och person löpande under poddens gång. Men det vi måste slå fast tillsammans först och främst, det är väl ändå att Maria Gripe är en av Sveriges mest erkända och lästa författare av barn- och ungdomsböcker.
Ja. Jo, absolut.
Är hon också en av Sveriges mest älskade, tror ni?
Jag kan tycka att Maria Gripe har kommit lite i skuggan av Astrid Lindgren. Och att man inte riktigt kanske har sett Maria Gripe. Att hon inte har kommit till sin rätt.
Mm.
Mm. Ja, jag minns alltså när jag själv var barn, så var det en sån där som alla, åtminstone alla omkring mig, inklusive jag, läste. Jag har sämre koll hur det ser ut idag faktiskt.
Mm. Och men samma här, det var ju lite sådär Maria Gripe period, Maria Gripe feber emellanåt i alla fall när jag växte upp. Men kort kan vi väl säga att Maria Kristina Gripe, hon föddes faktiskt som Maja Stina Walter. Hon föddes 1923 och hon dog i april 2007. Något som vi tror kan vara viktigt att veta, det är att Maria Gripe själv inte sa att hon var barnboksförfattare, utan menade att hon skrev om barn för alla åldrar. Totalt så skrev hon 36 böcker och de översattes till minst lika många språk. Illustratören i hennes böcker är oftast hennes make, Harald Gripe, och det här samarbetet, det behöll de under i princip hela Maria Gripes aktiva tid. Och präglade rätt mycket av hur vi tänker oss Maria Gripe. Alla känner igen Harald Gripes illustrationer. Gripes tidigaste böcker kan man säga likna traditionella sagor. Ganska ofta handlar de om förmänskligade djur. De domineras av en yttre handling och så vidare. Men när hon 1960 skrev en bok som heter De små röda. Och boken Josefin, det år som kom därefter, som skildrar en prästdotter som upplever verkligheten lite annorlunda, så börjar man ana åt vilket håll Maria Gripes författarskap är på väg. Man möter ju ofta samma karaktärer i större eller mindre mängd, kan man väl säga, i Gripes universa. Till exempel så dyker ju då Luella Nilsson upp från Pappa Pellerins dotter, fast som en bifigur till exempel. Och vi kommer att prata mer om Elvis-böckerna och så vidare. Så att jag tänker att det är där vi ska ta vid med det vi själv har tittat på, lyssnat på och läst. Den som först ska få berätta mer om sitt val av Maria Gripe, det är du, Christer.
Ja, och jag tänker prata om Elvis-böckerna. Maria Gripe, hon skrev den första boken då om Elvis Karlsson 1972. Och då hade hon inspirerats av en illustration som Harald hade gjort i boken Julia och nattpappan. Harald hade ritat en liten trulig pojke vid staketet vid Julias rivningshotade hus. Och sen dyker också Julia och nattpappan upp i första Elvis-boken. Och det blev 5 böcker om Elvis. Elvis, han bor med sin mamma och pappa. En ganska traditionell familj på den förr i alla fall. Och mammans idol är Elvis Presley, och därför fick Elvis det namnet. Men Elvis är ju alltså en besvikelse för sin mamma, som egentligen ville ha en söt flicka. Eller åtminstone att han hade kunnat sjunga lika bra som riktiga Elvis, som hon säger. Och pappan är väldigt besviken på Elvis för att han inte kan spela fotboll. Elvis har också en farbror som dog när han var barn. Han heter Johan. Och Elvis får ärva sin farbrors gamla kläder. Och det går att förstå liksom att Elvis farmor vill att Elvis ska vara som Johan var. Och det är inte lätt för Elvis att vara alla till lags. Men det kommer mer och mer fram i böckerna att det är inte någonting han tänker vara heller. Och så har Elvis stöd givetvis hos olika personer i boken, och särskilt hos sin farfar, som tycker att Elvis är bra precis som han är. Elvis tycker om att gå runt i den här lilla staden och vattna blommor, och han planterar blommor, och han får olika vänner också i staden på det viset. Men mycket av hans energi går åt att försöka att förstå och hantera de vuxna omkring sig och de krav som de ställer på honom. På att han ska vara någon annan än den han är. Och det är särskilt mamman som är framträdande i det. Boken om Elvis har filmats av Kai Pollak 77. Och det var när jag såg den filmen 77 som jag greps av Elvis och sen slukade böckerna eftersom. I Elvis så finns det också ett uttalat barnperspektiv. Det görs ingen större analys till exempel av den här otänkta mamman eller hans frånvarande pappa eller att hans farfar dricker, utan det är sånt där, det är liksom i Elvis ögon man ser hela världen. Och det är hans tankar och funderingar som lyfts fram, även om det också är mycket dialog där han pratar med olika personer. En scen i böckerna tycker jag väldigt bra beskriver liksom symboliskt det här omöjliga att passa in i andras drömmar. Elvis får då prova sin döda farbrors gamla kostym. Och både mamman och farmor blir väldigt besvikna på att Elvis armar är för korta. Och beklagar sig liksom över att de är alldeles för korta för den här kostymen. Då rycker farfar in och säger argt att det är väl inte Elvis armar som är för korta. Det är ju kostymens ärmar som är för långa. Och det tycker jag visar väldigt tydligt både farfars roll och liksom just den här det där att inte kunna passa in i andras kostymer. Jag tycker också att det går att se tre som värdar i Elvis-böckerna. Och det är mycket, mycket handlar om Elvis inre värld med tankar och drömmar och funderingar. Och så en yttre värld som står i konflikt med Elvis inre. Och så finns det också en vardagsmagisk värld som det ju finns i flera av Maria Grives böcker. Det där att som Elvis har en väldigt någon slags telepatisk kontakt med en katt. Så det är skuggor och det är sådana saker som jag tycker gör böckerna ännu bättre. Liksom att det. Och det här vardagsmagiska världen är ju lite grann av Elvis inre. Ofta kopplad då till natur och djur. Mänskliga rättigheter och barnkonventionen känns väldigt nära de resonemang som förs i boken. Och Elvis får kämpa och vrida tankar i sitt huvud flera varv för att vara rätt och vara just den han är. Det är liksom den här rätten att forma sin egen identitet. Jag skulle vilja läsa ett stycke. Här har jag ur boken Elvis och Elvis. Det är den andra boken. Det är ett stycke som har stannat kvar hos mig och som jag gillar att tänka på. Som har liksom följt mig. Det är när Elvis första dagen på skolan så kissar han på sig i klassrummet. Och hans mamma som är med, hon blir väldigt upprörd och väldigt känner sig utskämd och skäller ut Emil och det blir ett väldigt liv runt omkring det där. Och när de kommer hem så då ringer mamma upp sina väninnor och beklagar sig. Det är telefontanter, kallar Elvis dem. Ska vi säga. Och något skolbarn blev det inte av honom. Han är sig lik fortfarande, det känner han. Förvandlingen bet inte. Fast om man går dit igen, det får han allt se. Det tål att tänka på. När mamma ringt färdigt och gått ut ett tag ringer Elvis upp farfar. Han lovade det igår att höra av sig så fort han kunde och tala om hur det var i skolan. Nå, frågar farfar, hur gick det? Saken och summan är den att jag kissade på mig, säger Elvis. Jaså du, säger farfar, och det gick bra. Ja, fast mamma fick lite på kappan när hon skulle torka upp, berättar Elvis. Det var slarvigt av henne. Hur bar hon sig åt då? Hon såg inte att det hade kommit på stolen, sa du. Hon får väl se sig för bättre en annan gång, säger farfar. Hon brukar ju vara så ordentlig så hon gör då inte om det. Det tror inte Elvis heller att hon gör. Fast vad ska folk tro? Säger han oroligt. Folk? Undrar farfar. Ja, folk, upprepar Elvis. Det har väl inte du med att göra heller vad de tror, säger farfar. Nej, det är klart, fast i alla fall, vad ska de säga? Undrar Elvis igen. Men det är deras ensak, tycker farfar. Inte behöver Elvis bry sig om det. Folk måtte väl i all sin dag få tro och säga vad de vill. Jo, visst. Egentligen håller Elvis med om det. I själva verket är det ju inte mycket att lägga sig i. Det var också en sån där lite typisk farfarhjälp man kan ha i livet.
Mm. Mm. Vad fint. Jättefint. Tack Christer. Du, jag tänker lite grann på namnet. Mm. Elvis. Visst hade Maria Gripe ett särskilt förhållande till namn?
Ja. Hon är ju vad jag först inte kunde läsa, men som hon synestetiker. För henne var ju namn väldigt viktigt.
Mm.
Det är ju precis som, ja, du berättade ju att hon bytte namn själv.
Mm.
Från Maja Stina till Maria Kristina.
Kristina.
Och i många av böckerna så är namnen också väldigt viktiga. Och det här är ju, Elvis Karlsson blir ju som en metafor över det här att inte vara, att inte vara den riktiga Elvis, utan att vara en annan Elvis helt enkelt.
Mm.
Mm.
Och det finns i fler, vad är Josefin som också ger sig själv ett,
ja,
eget namn.
Precis.
Och Julia i Nattpappan, ja, har gett ett eget namn.
Man vill ju också, eller som jag har tänkt det, det är ju att de vill vara unika.
Ja.
Alltså någon som inte är likadan som någon annan, ja, som de som de hänger med.
Och det blir ju på, jag tänker det blir ju också på något sätt sådär att skapa sin egen identitet.
Mm.
Att skapa den man är.
Mm. Mm.
Då det så, i Elvis fall så var det ju hans mamma som hade hittat på namnet. Men i många av andra böckerna så har de ju själva tagit på sig namn.
Ja, men precis. Mm. Och det här då, jag var tvungen att titta lite grann mer på det här ordet synestetiker.
Mm.
Det kan också kallas sinnesanalogi eller intersinnessamverkan.
Mm.
Och det ses som en neurologisk funktionsvariation som alltså innebär att två eller flera sinnen är sammankopplade. Och det är till exempel då att man kan höra färger, se ljud, smaka färger och så vidare. Alltså att man har kopplat ihop det så. Varierande symptom. Och det är svårt att säga enligt vetenskapen i alla fall. Eftersom studier bygger på att personer själva söker sig till forskningen. Så man vet inte hur många det är som har det här sambandet. Men det sägs vara vanligare hos kvinnor i alla fall.
Ja.
Jag tänker lite grann också så här på vardagsmagin. Det här att man också kan prata med djur.
Ja.
Och så att man är lite öppen mellan sinnena. Men vi går inte vidare i den diskussionen just nu i alla fall. Johan?
Men jag kan väl säga. Jag tror inte jag har läst alla fem böckerna. Eller läste inte de alla fem när jag var barn. Men minst en i alla fall som jag minns. Och nu inför det här poddavsnittet så tog jag och tittade på filmen. Men faktiskt inte hade sett förut.
Mm. Jag såg också om den.
Som vi också kan säga finns ju på biblioteks filmtjänsten Cineasterna om man vill titta. Och den är också ett samarbete med Kai Pollak. De verkar ha gjort, det hade jag faktiskt inte koll på. Det är det som är kul när man grottar ner sig så här. Att de har samarbetat i flera fall. Bland annat i radioteatern Tordyven flyger i skymningen också, som vi ska komma in på sen. Men när jag såg filmen, alltså, ja, men den, jag blev överraskad hur bra den var. Den var verkligen bra.
Den håller fortfarande.
Verkligen. Och det som du är inne på också, Christer, med jag tycker att de har fångat så många delar av det du beskriver bra i filmen också. Dels mammans besvikelse som de sätter tonen direkt. Det är väl första scenen tror jag, när han krossar ett glas. Och mamman liksom tar ut det över honom direkt och berättar för Elvis vad ledsen mormor ska bli nu. Då, liksom hela och det är hela tiden det skuldbeläggandet som man ser genomsyrar hela filmen.
Lena Pia Bernhardsson gör ju världens skådespelarinsats där. Hon är så mäktig i den rollen.
Nej men verkligen. Sen som du var inne på också, det här med relationen till farfaren är ju jättefint. Men det slog mig också, det är alla Nedvall som spelar farfaren där. Och det slog mig då när jag såg det, att det var som under många roller alla Nedvall spelar. Så mysig gubbe, men som också dricker lite för mycket.
Jo, precis.
lite typecastat. Men han gör det ju så bra också. Ja.
Passande roll.
Men det är många sådana jättehjärtskärande scener som verkligen hugger i hjärtat. Sådär. Dels att de ofta pratar om honom i tredje person så där. I alla fall jag kände man liksom bara blir arg liksom. Men sen också när de ska titta på Elvis Presley på TV, när hon bygger upp hela den där, hon också kommer till pojken och säger att Ja, nu ska vi titta på Elvis, min Elvis, den riktiga Elvis. Det börjar liksom där och så bygger upp. Ja, det var otroligt stark scen alltså. Och så sen då när de ska sova på kvällen så har han ju såklart funderat på det där. Och han ligger i sängen när de ska sova och så säger han, vems Elvis är jag, mamma? Liksom.
Mm.
Ja, det är verkligen otroligt hjärtskärande.
Jag kan säga att när jag var liten så hade jag inte någon sån där, alltså jag tänkte inte på de här avsnitten med Elvis där han interagerade med vuxna och hur han blev, utan jag fastnade istället för de saker som han gjorde när han var den han ville vara.
Mm.
Men det är nu när jag är vuxen som just det här som du säger, Johan, också, jag känner bara, men himmel och pannkaka, vad är det för vuxna?
Mm.
Hur kan vuxna? Och jag kan känna igen med vissa bitar också, kanske inte fullt så här plumpt och fruktansvärt, men hur vuxna tänker och resonerar, pratar med varann över barns huvuden och så vidare.
Mm.
Och jag hoppas och tror att det är någonting annat nu med vuxna, men kanske inte alla vuxna ändå.
Nej,
Nej men verkligen. Ja. Jag tänker också på det där. Vad ska man säga, det var som delvis också en, alltså det här var ju såklart väl helt galet hur det var i det här fallet, men det var också om man ser på något sätt i den tidsåldern också vad som var okej då och inte idag, eller okej, men jag tänkte lite grann på det här hur det var ett helt annat tv-tittande då också. Jag minns bara själv när jag var liten att det var ju otroligt mycket tv som jag tittade på som var liksom vuxen tv. Och så jämför jag det med, åtminstone som det ser ut hemma hos oss med mina barn, att det är ju tvärtom.
Mm.
Vi tittar ju bara på barn-tv när de är vakna och när de sover, så kanske vi tittar på, om vi orkar, tittar vi på, på någonting som vi vill se. Men det var
verkligen, det är den där lägerelden som har förändrats.
Ja, men verkligen. Mm. Ja, men det intressant med, och det är därför det blir intressant också att se dem ur det perspektivet. Liksom.
Mm.
Sen tänkte jag också, det var så där otroligt sidospår, men just mammans oro som också genomsyrar hela filmen för liksom vad omvärlden ska tycka om henne, det kommer ofta tillbaka till det. Det påminner om Kristina Sandbergs romaner om Maj, som ju också har precis den där en väldigt liknande oro och just försöker anpassa sitt liv och leven efter just vad omvärlden ska tycka. Och det där är väl någonting som kanske alla kan känna in sig i till viss del, men just när det blir så där absurt som den där kissscenen som du beskrev också och läste högt om, den är ju också jättefint skildrad i filmen som också verkligen tar sig in i hjärtat liksom. Men i det också för den här läraren som tar sig an honom direkt och ser att oj, det här är inte bra, här behövs en vuxen som går in och välkomnar och visar att man kan lyssna och liksom ta sig an och bara visa att jag kan vara lyssnande också liksom, och se honom för vem man är liksom.
Det tycker jag kommer fram i filmen också, just att hon visar att mamman, hon är ju inte elak eller någonting. Hon har ju varit väldigt otänkt. Mm. Mm. Det är så otänkt så att det finns inte.
Mm. Nej, och så den där scenen när de klipper håret, det är också en sån där, om du var inne på det också, man ser hur, apropå barnkonventionen och barnperspektivet, att där när han tampas med sig själv nästan, och där var det som att, ja, men den är också en sån där jättesnygg scen där han en av få gånger som man blir riktigt arg på sin mamma också, och han verkligen skriker att jo, jag bestämmer över mitt eget hår, och så slutar ändå med att det är hon som klipper honom. Men så sen är det som att han ska minsann, ja, det sista ordet är inte sagt, så han klipper av sin egen lugg liksom. Och det tänker jag, men hela den scenen sammanfattar det där på ett bra sätt. Han tar det liksom i egna händer på något vis. Nej, men sen som sagt, alltså barnperspektivet rent filmtekniskt tänkte jag också på några gånger. Vi pratade om det, om att man ofta får uppleva även i böckerna att det är från, som du beskrev Jenny, om att det är om barn fast för alla. Och även där tänkte jag på några gånger att de har varit väldigt noga och snyggt filmat också utifrån barnets perspektiv i liksom barnets, från barnets ögon, titta kameran upp mot de vuxna. Och ofta också kanske lite på håll, så att man ser vuxna på håll som packar upp saker i köket eller sådär. Väldigt effektfullt.
Ja, men tusen tack Christer. Vad fint det var att få lite mer Elvis till oss. Vi fick högläsning. Vi fick filmtips. Jag har inte sett filmen. Du, Johan, har nyss sett filmen. Det här avsnittet handlade alltså om Maria Gripe i textformat. Elvis-böckerna har vi haft i fokus, och nästa avsnitt kring Maria Gripes universum och berättelser som hon skapade kommer att handla om en helt annan berättelse i ett helt annat format, nämligen radioteater och Tordyveln flyger i skymningen.